Taltidningsredaktören Eva-Marie Svensson vid Norrbottens taltidning Insyn har träffat överläkare Kjell Melander som ska prata om hjärtinfarkt.
Ja, Kjell Melander här, överläkare och internmedicinare och kardiolog på medicinkliniken i Kalix. Jag ska idag tala om hjärtinfarkter och varför man får dem och vad konsekvenserna kan bli av det. Och hur man kan kanske undvika att man drabbas både en första gång men och också att man återinsjuknar när man en gång har haft den.
Vad är en hjärtinfarkt rent tekniskt eller fysiologiskt eller vad säger man?
Ja, hjärtinfarkt är ju en plötsligt påkommen hjärtskada i de allra flesta fall. Man får en plötslig syrebrist i hjärtmuskeln på grund av att man får en proppbildning i hjärtats kranskärl. Hjärtats kranskärl är ju de kärl som försörjer hjärtat med blod och blodet innehåller ju syre och näringsämnen till hjärtmuskeln. Eftersom hjärtmuskeln är just en muskel så behöver det syre och näring. Med tiden när vi lever så som vi lever så kommer de allra flesta av oss att få mer eller mindre kalkbildning i våra kranskärl. Och den där processen går oerhört långsamt. Men så att det är väldigt sällsynt att vi har den här kalken i kranskärlen när vi är 20 år gammal. Men man såg under Koreakriget på 50-talet att så amerikanska soldater som stupade där och blev obducerade sedan. Många av dem hade redan i 20-årsåldern begynnande kalkinlagring i kranskärlen. Det där ser vi också idag. Man har gjort en undersökning i Sverige på medelålders män och kvinnor där man har tagit uppåt nästan 30 000 personer som man har gjort en röntgen av bröstkorgen och då får man med kranskärlen. Och det här är personer som inte har någon känd sjukdom sedan tidigare. Då ser vi att män som är 55 år gamla, där har hälften av alla har redan en begynnande åderförkalkningsprocess, alltså kalkinlagring i kranskärlen, redan i 55 års ålder. Kvinnorna till all lycka, de kommer 10 år senare ungefär. Så att en 55-årig man har kranskärl som en 65-årig kvinna brukar jag säga. Och det som händer sen, det är att det här kalken, den kan ju byggas på. Så att det blir trängre och trängre i hjärtats kranskärl. Till slut så kan det bli så trångt så att blodet inte räcker till för att ge hjärtat den försörjning som det behöver av syre och näringsämnen. Typiskt vid ansträngning så får man då obehag i bröstet, det blir tryck i bröstet, man känner att det blir trångt när man anstränger sig med armarna eller man går i en trappa eller om man är ute och bär någonting och det blåser och det är kallt och så kan man få ett övergående ganska besvärligt bandformat tryck över bröstet. Och det där går då över i vila på några minuter och så kan man fortsätta. Och det här kallas då för kärlkramp då. Men kärlkramp är inte hjärtinfarkt, men det kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt, det är i det klassiska fallet när man plötsligt får en kraftig försämring av blodflödet i hjärtats kranskärl. Och det här beror nästan alltid på att insidan av kranskärlet där kalken sitter, där så har det plötsligt blivit en sprickbildning i det här åderförkalkade området. Och när det blir en sprickbildning där, precis man kan tänka sig kakel på ett golv eller en vägg, ett duschrum eller någonting, om det blir en sprickbildning där. Och då när blodet passerar den här sprickbildningen så inbillar sig blodet och det som blodet innehåller att här har det ju blivit en blödning. Och alla har vi ju fått små blödningar, till exempel på händerna eller man har skurit. Och det som händer när man blöder, det är ju att blodet levrar sig. Och det är precis det som sker i hjärtats kranskärl vid en hjärtinfarkt. Att blodet passerar ett område där det har blivit en sprickbildning på insidan av kranskärlet. Och blodet som passerar tror att oj, här blöder det. Här måste jag täppa till så att det inte fortsätter att blöda. Och då bildas det en propp i just det här området. Och då kan det bli en fullständig tilltäppning av kranskärlet. Och det här går fort, det här kan gå på sekunder nästan eller på minuter. Så att från det att man inte har några symptom överhuvudtaget så kan man drabbas av väldigt, väldigt svåra symptom. Och i värsta fall så kan det här då utlösa en akut hjärtrytmrubbning, det vill säga ett hjärtstillestånd i värsta fall, så att man faller död ner. Så att man brukar ju säga att ungefär en, jag tror det är 25% och liknande av de som drabbas av hjärtinfarkt, de hinner ju aldrig in till sjukhuset, bara för att man får de här hjärtrytmrubbningarna så tidigt, så att man hinner inte larma till efter ambulans, eller man hinner inte på annat sätt larma någon annan som kan hjälpa en, utan man faller död ner.
Är inte det en av de vanligaste dödsorsakerna?
Oh ja. Hjärtinfarkt är ju, och överhuvudtaget den här med åderförkalkningssjukdomen som drabbar hjärtat och blodkärlen, är den sjukdom som, sjukdomsgrupp som vi dör av till största delen i Sverige. Det är ju större andel än de som drabbas av cancersjukdomar. Så att det är jätteviktigt att vi försöker ta och förebygga att vi drabbas av det här.
Och vad ska man då göra? Det här låter ju jätteläskigt. Får man någonsin bort det här kalket ur de här kärlen? Går det liksom att rensa dem på något vis?
Om vi går tillbaka till just den här akuta hjärtinfarkten. Om jag då, som jag nu, övre medelåldern, och så drabbas jag plötsligt av obehag, tryck i bröstet, bandformad smärta över bröstet. Det står och strålar ut i vänster arm typiskt, eller upp mot käkarna, axlarna mellan skulderbladen, kanske ut i höger arm. Och det här sitter i, och i synnerhet om jag samtidigt blir illamående, kallsvettig, blir svimfärdig eller på annat sätt, då ska jag aldrig vänta mer än 15 minuter innan jag ringer efter ambulansen. Jag ska inte sätta mig bakom ratten och köra in till sjukhuset, utan ambulansen kan göra väldigt mycket på plats ifall de tar och kommer fram. Man tar omedelbart ett EKG. Och EKG kan avslöja om man har en hjärtinfarkt som kräver omedelbar öppning av det här kärlet som är täppt. Det finns vissa förändringar på EKG som är väldigt typiska, och har man de typiska förändringarna så ger vi blodförtunnande mediciner i ambulansen eller på vår akutavdelning och skickar patienten omedelbart till Sundby sjukhus i vårt fall, för att man ska få gå igenom en ballongvidgning av det här kärlet som är täppt. Och genom att gå in då i hjärtats kranskärl med små kablar, kan man säga, till hjärtat, så kan man med hjälp av ballonger ta och öppna upp det här kärlet som många gånger är fullständigt igentäppt. Och så armerar man det här kärlet sen med små nät från insidan så att det hålls öppe. Går inte det här, att man inte har möjlighet att komma snabbt eller att det är för långa avstånd eller liknande, så då ger vi proppupplösande behandling med medicin. Och det kan också vara ett mycket livräddande ingrepp, och det gör vi framförallt när man har väldigt långa avstånd från där som du har insjuknat till det att man kan komma till Sundby sjukhus och gå igenom den här akuta ballongvidgningen. Och den sker ju dag som natt, så att man ska inte ligga hemma om man drabbas av de här symptomen med tryck i bröstet, ut genom armarna, man bor illa, kallsvettig och det sitter i mer än 15 minuter. Så ska man absolut ringa ambulansen oavsett tidpunkt på dygnet. Man får inte tycka synd om de som arbetar inom sjukvården och vänta till morgonen, för att ju längre tid det går från det att du har fått symptomen, desto större och desto mer manifest blir den hjärtskada som man kan drabbas av efter en hjärtinfarkt. Och hjärtskadan vill vi begränsa. Ibland har man tur så drabbar ju hjärtinfarkten ett litet kärl som bara försörjer en liten pyttedel av hjärtmuskeln med syre och näring. Och då blir ju skadan mycket, mycket liten. Men har man otur så sitter ju den här proppen centralt i något stort kärl som försörjer stora delar av hjärtmuskeln, och då så kan man drabbas av väldigt svåra och handikappande hjärtskador som gör att man blir väldigt påverkad efteråt i form av nedsatt kondition, vätskansamling i kroppen, och man tappar mycket av den förmåga att föra ett aktivt liv som man har haft tidigare.
Kan man inte också bli typ förlamad och få liksom riktiga bestående funktionsnedsättningar?
Ja, förlamad, det är ju mera propp i hjärnan då. Visst, kan man ha otur så kan ju proppbildning ske också upp i hjärnan, även i samband med att man får en akut hjärtinfarkt. Men det är mera sällan, skulle jag vilja påstå. Utan det kan komma möjligen senare, och lite specialfall som vi försöker identifiera efter att man har drabbats av sin hjärtinfarkt. Om just du har en ökad risk för en propp i hjärnan efteråt.
Vissa sådana här ångesttillstånd och så påminner vi lite om hjärtinfarkt?
Ja, det är en bra fråga det där. Man brukar tala om att man kan drabbas av ett brustet hjärta. Och en minoritet av hjärtinfarkterna som vi kan drabbas av är inte då beroende av att vi har den här åderförkalkningsprocessen och den här kalkbildningen, utan beror på en neurologisk hyperaktivitet som kan bero på, det kan vara svåra stresstillstånd och liknande, och ibland med oro, rädsla, väldigt sorg som man är drabbad av. Man har fått något otroligt ledsamt besked som man blir helt förskräckt över, och då kan man sätta igång processer med en väldigt sån här aktivering av de stresskänsliga nerverna. Och det kan göra att man får en akut hjärtmuskelskada som till symptom och som till konsekvens akut kan vara i stort sett identisk med en akut hjärtinfarkt. Men när vi gör röntgenundersökningen av kranskärlen så framkommer det att det finns inga proppar i kranskärlen, utan de här förändringarna som man ser på hjärtat följer inte heller kranskärlens väg i hjärtat. Det finns en generaliserad nedsatt funktion i hjärtat som är helt oberoende av kranskärlens vägar, hur de är fördelade över hjärtat. Och det här brukar då kallas för en Takotsubo-kardiomyopati och är enligt definitionen egentligen inte en äkta hjärtinfarkt. Men vi utreder det alltid som en äkta hjärtinfarkt i början, och för vi kan inte skilja det ena från det andra, utan efteråt så blir behandlingen annorlunda då. All det här att förebygga sjukdom, det är den viktigaste saken vi egentligen kan göra. Det är det billigaste för samhället. Att inte drabbas är ju alltid bättre än att drabbas, och däremot så är det lite otacksamt att arbeta med de frågorna, för att man ser ju kanske aldrig vad gott man gör. Men vi vet att det gör en enorm skillnad, både förebyggande sjukvård men även att man förebygger det man kan själv. Och när det gäller hjärtinfarkter så det viktigaste, det är ju att undvika att man röker. Åldern kan vi inte göra någonting åt. Vi vill ju leva länge, och vill vi leva länge så måste vi bli gamla. Det kommer vi inte ifrån. Men rökning, vi behöver inte röka. Det är en jättestark pådrivande faktor för hjärtinfarkter. När man har fått en hjärtinfarkt ska man sluta röka, för att då halverar man risken att dö inom det första året efter hjärtinfarkt. Vi ska försöka undvika att drabbas av ett högt blodtryck. Högt blodtryck är nästan den minsta gemensamma nämnaren åt massor med olika sjukdomar som drabbar kroppen. Högt blodtryck är pådrivande när det gäller hjärtinfarkt, när det gäller att drabbas av en försvagning av hjärtat, så kallad hjärtsvikt, när det gäller risken att drabbas av proppar i hjärnan, när det gäller risken för hjärnblödning, när det gäller risken för att drabbas av njursjukdom eller drabbas av skador i blodkärlen, ute i benen och sånt där. Vi ska sikta definitivt på att ligga under 130 genom 80 när vi mäter blodtrycket. Då börjar vi komma ganska bra, men man ska inte acceptera ett högt blodtryck. Det andra sen så ska vi undvika att vi drabbas av diabetes. Diabetes tar alltid och påskyndar de här processerna, så att det är inte nyttigt att ha höga sockervärden i blodet, utan då skyndar vi omedelbart åderförkalkningsprocessen, och då ökar vi risken att drabbas av det här. Det tredje vi ska försöka undvika, det är att föra ett liv som höjer på kolesterolvärdena. Ett högt kolesterolvärde är påskyndande när det gäller åderförkalkningen, och genom att sänka kolesterolvärdena så förskjuter vi den här åderförkalkningsprocessen framåt i tiden och minskar risken för hjärtinfarkt och död. Och det är oerhört billigt att göra på det här viset, och bör användas flitigt inom sjukvården. Sen ska vi förstås äta nyttigt. Vi ska undvika helst det så att säga det animaliska fettet, när det gäller till exempel fett från grisen, mejerifett och liknande. Det påskyndar den här åderförkalkningsprocessen lika så. Och på det så ska vi leva ett rörligt liv. Att vi tar och motionerar, rör på oss, så vi håller igång kroppen. Det sätter igång också väldigt gynnsamma processer i kroppen. Förstås det här med mera frukt och grönt, mindre rött kött, mindre alkohol, nötter och baljväxter och rotfrukter och allt sånt där. Det är nyttiga saker.
När man väl har haft en hjärtinfarkt då, hur stor är chansen att man drabbas igen?
Ja, ser vi på ett år framåt ungefär så är det 15% på ett år, och ser man, går man framåt ytterligare 3 år efter den första hjärtinfarkten, så är det ungefär ytterligare 15% som kommer att drabbas. Dödligheten efter akut hjärtinfarkt om man är under 80 år i Sverige, det ligger på ungefär 6-7%. Vi har ju minskat dödligheten på ett år, från att den för 1995 så låg det ungefär på 20-25%, så har det nu sjunkit i Sverige ner till 6-7%. Men vi ska komma ihåg att i Norrbotten så har vi Sveriges högsta insjuknande i hjärtinfarkter. Så visserligen så blir det mycket bättre här också, men den hastigheten som den här insjuknande minskningen sker i, den är alldeles för låg. Vi skulle kunna göra mycket bättre. Om vi går tillbaka sen 20 år ungefär, så låg Västerbotten och Norrbotten på ungefär samma nivå när det gäller insjuknande och död i hjärtinfarkt. Nu så presterar Västerbotten väldigt mycket bättre, och vi är inte lika bra som dem. Så någonting görs annorlunda, eller vi lever på ett annorlunda sätt här i Norrbotten jämfört med Västerbotten. Och det är sannolikt inte våra mediciner eller hur vi har organiserat sjukvården, utan det är andra faktorer som inte har med det att göra.
Har du lyckats klura ut någon av dem under alla dessa år som du har jobbat här som kardiolog i Norrbotten?
Ska man vara riktigt ärlig, så är det att en hög utbildningsgrad är det som, oavsett om vi pratar om hjärtsjukdomar eller andra typer av sjukdomar, så en hög utbildningsgrad i befolkningen är oerhört viktig för att upprätthålla en god hälsa i befolkningen.
Kan du förklara, vad beror det på?
Jag kan inte förklara det egentligen på det viset. Man brukar prata om olika socioekonomiska hälsoeffekter. Man vet att utbildning, att gå på gymnasiet och även gå vidare efter gymnasiet, är hälsofrämjande. I dagsläget så finns ju inte de här riktigt på samma sätt, de här smutsiga arbetena längre, som det fanns en gång i tiden, med riktigt smutsiga och ohälsosamma fabriksarbeten och liknande. Det är ju inte så som det var på 40-talet eller 50-talet eller 60-talet eller kanske början på 70-talet, utan arbetsmiljön har ju förbättrats oerhört mycket, så vi har ju en renare arbetsmiljö. Och vi har också en miljö där det här enormt tunga fysiska arbetet har blivit mycket mindre också. Vi behöver ju inte fysiskt slita ut oss som vi gjorde en gång i tiden. Ser vi på gamla bilder från 40-talet och 50-talet och tidigare då, med de som jobbar inom lantbruk eller skogsbruk och någonting, de såg ju helt annorlunda ut, och de var ju, man såg ju att det var ju människor som hade slitit hårt med kroppen. Och det är ju bara hockeyspelare eller skidåkare och någonting sånt där som sliter hårt med kroppen idag. De som är elithockeyspelare, det är de enda som är riktiga fysiska atleter på det viset, eller fysiskt arbetande personer idag. De flesta av oss är ju väldigt lättsamma arbeten. Ja, utbildningsgraden slår igenom oerhört hårt, och har man en befolkning med hög utbildningsgrad så är det hälsofrämjande. Men jag brukar tänka så här, man ska måna en bra skola. Vi har olika intressen, en del vill gå vidare och läsa och andra har mindre intresse av att läsa och vill göra annat. De vill jobba med händerna och göra annat. Man kan inte tvinga alla att sitta och hängande över böcker. Men en hög utbildningsgrad, en hög medvetande grad om hur saker fungerar och hur man kan påverka de sakerna till det bättre, både för sig själv och för omgivningen, har betydelse för hur hälsoutfallet kommer att vara i befolkningen. Och därför tycker jag det är oerhört viktigt att man har en skola till exempel som befrämjar kunskap och vetande och samtidigt lär ut ett hälsosamt levnadssätt utan att för den skull bli dogmatiska eller man hemfaller åt dogmatism. För att det roliga är ju, om man lever ett någorlunda hälsosamt liv, så kan man ju ta ut svängarna ibland utan att ha dåligt samvete. Och man ska inte behöva ha dåligt samvete varje dag för det man äter eller dricker. Måtta med allt, liksom, det brukar vara den bästa vägen att gå. Och det brukar sägas liksom att en njutning som upprepas för ofta, det blir en last. Och det ligger mycket i det faktiskt. Och det, därför så det här med att äta godis bara en gång i veckan till exempel, då blir det en njutning, men det blir ingen last. Eller alkohol eller någonting annat sånt där. Det är nästan alltid på det viset. Sen förstås efter en hjärtinfarkt så blir det väldigt många läkemedel. Och det är det som de flesta ryggar på. De som har klarat av den här processen när man gått igenom en hjärtinfarkt, gjort sin ballongvidgning av kärlet eller fått sin proppupplösande behandling. Så efteråt så kan man komma hem från att ha inte haft någon medicin överhuvudtaget, så kanske man har 10 olika mediciner. Och det där är ju både skrämmande och också man kan rygga tillbaka mot, för att det är obehagligt mycket läkemedel. Men det bygger ju på några saker. Vi måste ta och försöka förebygga nya proppar efter en akut hjärtinfarkt. Det var ju proppbildningen som ledde till hjärtinfarkt. Då måste vi förebygga dem där. Och det räcker inte med att bara öppna upp med en ballongvidgning och sätta ett metallnät på insidan av kärlet. Om man kommer ihåg vad jag sa från början, så är ju blodet som passerar ett sånt här skadat område, tror jag att det blöder, och då kommer det att bilda nya proppar där. Så man måste ge blodförtunnande under resten av livet mera i början, och sen så tar man och ger mindre efter en stund. Sen så kommer det till då att man försöker sänka kolesterolvärden, man sänker blodtrycket, man stärker hjärtat. Om hjärtat har blivit försvagat av hjärtinfarkten, så sätter man in hjärtstärkande mediciner. Är man drabbad av diabetes, vilket många är, så sätter man in läkemedel mot diabetes. Och har man kvarvarande kärlkramp, kanske man måste sätta in något förebyggande mot kärlkramp. Allt det här tillsammans gör att det blir många läkemedel. Men de gör nytta, och läkemedlen är ju framtagna på det viset att man har ju sett att genom att ge de här läkemedlen så går det bättre. Och man lever längre, man har mindre hjärtskada, och de som får hjärtskada får mindre konsekvenser av hjärtskadorna.